är P3 Nyheter dokumentär.
De fick ligga i sin egen avföring. Eller så fick de sätta sig längst in i buren för att det var ju bajs överallt i resten av buren.
Djurvården blir dyrare och dyrare och trots att man har försäkring så kan veterinärbesöket kosta tiotusentals kronor.
Djurvården har blivit ett hett område för investerare och riskkapitalister. Svenska Evidensia säger att de är Europas största djurvårdskedja och att deras fokus är att ge bästa möjliga vård.
Det kom in fler och fler patienter och jag bara sprang från den ena till den andra.
Men det kunde också vara att man var så stressad att man gav fel spruta till en hund.
Och Petra Nyheters granskning avslöjar missförhållanden på flera av Evidensias kliniker och djursjukhus. Tidigare anställda vittnar bland annat om vinstkrav och personalbrist som leder till att djuren far illa.
Mitt hjärta går i 1 miljard bitar och jag bryter ihop.
Du som djurägare kommer aldrig kunna veta vad som försiggår bakom stängda dörrar.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär Larmen inifrån Evidensia, när djur blir business, av Matilda Skarehag. Jag heter Linda Jensen Kidane.
Det här är inte många månader ändå.
Det är nog bara typ 3 månader.
Ja, jag skulle också säga 3. Nej, precis. 3 månader, ja. För det är då vi fick hämta hem honom.
Linnea och hennes kille Anton står böjda över en flyttlåda. Inuti lådan ligger en röd snuttefilt med bitmärken och foton av deras hund Albus från när han var valp.
Vi har en bild som jag tycker är jättefin. När han var liten så hade han somnat med huvudet på våran soffa på kanten. Och liksom då väljer också de här rynkorna ner över soffan då.
Albus är en sharpei med rynkig hud full av veck, bred nos och kort rödbrun päls.
De är mjuka. Lite bulldog liknande också, men alltså väldigt, väldigt mjuka. Alltså sammetslen skulle jag säga. Som nallebjörnar.
Linnea och Anton Damberg bor i en villa i Växjö med sina 2 barn. Men det var Albus som kom först.
Albus för oss är ju vårt första barn, kan man ju nästan säga då. Det var så vi behandlade honom.
När Albus är 3 år får han sällskap av en valp som de döper till Dobby. Våren 2020, den vår som kommer att förändra allt, får Albus ett sår på nosen när han och Dobby tumlar runt på gräsmattan. Linnea och Anton misstänker att såret behöver sys och åker till Evidensias djursjukhus i Växjö.
Men allt har gått bra. De har sytt ihop han fint och inga konstigheter. Men visst, han är trött är han. Sen får vi ju en information om att han ska äta då de här smärtstillande tabletterna.
Veterinären säger att Albus ska ta Metacam, en vanlig medicin mot smärta. Men Anton och Linnea ska vara vaksamma på biverkningar, får de veta.
Det var viktigt att vi hade uppsikt över honom och det står här nere faktiskt. Avsluta vid kräkning, diarré och kontakta veterinär.
Efter 4 dagar händer det som veterinären varnat för.
Han spyr eller kräker och har diarré då. Så vi åker bort med honom.
Linnea upplever att veterinären på Evidensia i Växjö inte verkar så orolig. Albus får mediciner som används vid magsår och så åker de hem igen. Men Albus mår bara sämre och sämre. Han får kraftiga magkramper var och varannan minut. Han drar sig undan, gnyr och varken äter eller dricker.
Vi känner ju ändå vår hund och vi ser på honom att han mår ju inte bra.
Vid den här tiden, 2020, uppger det svenska företaget Evidensia att de är Europas största veterinärmedicinska kedja. Företaget grundas 2012, en period då riskkapitalbolag börjar få upp ögonen för djursjukvård. 4 av Sveriges största djursjukhus går samman med riskkapitalbolaget Valedo och bildar Evidensia, som snabbt expanderar i Norden. Och resten av Europa följer efter.
Riskkapitalbolag vill tjäna pengar, det är deras uppdrag. Det är grunden i hela deras verksamhet.
Henrik Ek är journalist på tidningen Dagens Industri. Han säger att riskkapitalbolagens drivkraft är att höja värdet på verksamheterna de köper in sig i för att sen börsnotera eller sälja det vidare. Han förklarar att anledningen till att riskkapitalbolagen väljer att rikta in sig på en särskild bransch, som i det här fallet med djursjukvård, kan handla om att de ser att det finns brister och förbättringspotential.
Deras fönster är när en marknad inte fungerar, inte är lönsam och kan effektiviseras. Det är där de kan med sina ekonomiska muskler gå in och få till en förändring åt det ena eller andra hållet.
I ett inslag från Ekonomiekot från 2012 uttrycker Fredrike Ritter, då ordförande i Anställda veterinärers förening, som idag har uppgått i Sveriges veterinärförbund, en viss oro efter riskkapitalbolagens inträde i djursjukvården.
Kapitalbolag, de vill tjäna pengar. Vad händer om 5 år när de ska sälja ut? Vad händer med under tiden med alla avtal, löner? De ska ju slimma organisationerna, kan jag tänka mig. Det kan finnas vissa risker där för alla som jobbar.
Henrik Ek igen.
Vi har ju sett massvis med exempel på när privata aktörer har liksom skott sig på någonting som man tycker är allmänt. Det kan vara allt från HVB-hem till vård av människor, privatsjukhus, skolor. Vi vet ju att det inte alltid går rätt till. Så det är klart att när en extern aktör kommer in och ska ta över någonting så finns det en risk i det och en oro.
På internet bubblar det av arga och besvikna kommentarer från djurägare som efter att priserna ökat rejält inte längre har råd att gå till veterinären. Och när Petri Nyheter börjar titta lite närmare på all den här kritiken hittar vi ett inlägg där en djurägare skriver om sin katt som ägaren upplevt blivit felbehandlad på Evidensia. Inlägget har hundratals kommentarer från djurägare som delar upplevelsen av att deras djur blivit felbehandlade på just Evidensias kliniker och djursjukhus. Vi vill ta reda på om det ligger någon sanning i de här anklagelserna. Och de som kanske bäst vet vad som egentligen pågår bakom företagets kulisser är de anställda. Vi har pratat med 15 personer där alla utom en har valt att sluta på Evidensia. Och alla utom en är väldigt kritiska. De har jobbat på Evidensias djursjukhus och kliniker mellan åren 2013 och 2024 och har haft olika yrkesroller. Allt från djurvårdare till veterinärer och chefer. Vi får ett sms från en tidigare chef på Evidensia som vi kallar för Alma och som för första gången vill berätta sin historia.
När jag var på intervjun så kändes allt så himla bra. Djuren och hanteringen, etik, moral. Och att jag liksom har lite fria tyglar för hur jag vill göra. Jag vill liksom inte vara styrd hur som helst, så allting lät ju väldigt bra.
Alla tidigare anställda som medverkar i Petri Nyheters granskning har skrivit på ett avtal som förbjuder dem att säga någonting som kan skada företaget. En av dem är Alma. Vi har låtit en annan person läsa in hennes röst.
Alltså första tiden så tyckte jag faktiskt att det var jättekul och jättebra där. Då styrdes vi av Sverige då. Vi var ägda av riskkapitalbolag här i Sverige. Och då fick man ju vara mer delaktig och vara med och lägga budgeten och tycka och tänka. Men de lyssnade på en.
Men 2017 är året då allt vänder, enligt Alma. Det året går Evidensia ihop med den brittiska veterinärkedjan Independent Vet Care, IVC.
We bring people together to make animal care better. We ensure local teams are empowered to reach their potential through continual investment.
Men när IVC, alltså England, gick in och styret blev där i England, då blev det en jätteskillnad.
Tidigare var det Alma som ansvarade för klinikens budget. Men efter sammanslagningen är det ekonomer i London som tar över huvudansvaret för budgeten. Personer som inte har någon erfarenhet från kliniken, berättar Alma.
Och när man sa då att, ja, men att det här kommer vi aldrig kunna uppnå, ja, men då körde de bara över en. Och det var tufft, det blev en tuffare stämning.
Alma säger att budgeten stramas åt. Och att det framförallt är personalen som får känna av konsekvenserna.
Du skulle leverera mer i pengar och hålla ner personalkostnaderna och sen samtidigt leverera en hög kvalificerad vård. Alltså vi jobbar med patienter, med djur, liv, och det är inte lätt att få ihop.
För att cheferna ska sporras att klara budgeten finns det ett bonussystem, berättar Alma. Om man som chef lyckas hålla den satta budgeten får man en bonus på 250 000 kronor. Chefen Alma är en av dem som fått bonus. Om Evidensia skulle betala ut bonusar till alla svenska chefer skulle det handla om tiotals miljoner kronor.
De pengarna, ja, men de var inte roliga i slutändan. Det kändes inte alls bra.
Och på regionmötena en gång i månaden utses månadens bästa klinik. Det vill säga den klinik som dragit in mest pengar. Men även månadens sämsta, den som inte klarat att hålla sig till budgeten, hängs ut som ett dåligt exempel, förklarar Alma.
Det här blev väldigt triggande för många. Väldigt triggande. Det påverkade ju mig för dela på en extra piska. Jag vill ju klara min budget. Men jag blev sämre och sämre som chef.
Alma befarar att det här kommer att få konsekvenser för djuren som de behandlar.
Och i slutet så trivdes varken jag eller min personal. Jag kände att jag piskade både mig själv och min personal, och vi skulle jobba ännu hårdare.
Några år efter ihopslagningen med den brittiska veterinärkedjan i början av 2020-talet börjar Fanny jobba på ett av Evidensias djursjukhus. Fanny är ung och har precis blivit klar med sin utbildning till djurvårdare. Fannys röst är också utbytt.
Det enda man hade gjort på skolan var ju typ att ta blodprov på gosedjur. Så man övar inte på några riktiga djur. Så jag var nog väldigt nervös, men också väldigt taggad.
Fanny får göra lite allt möjligt. Assistera veterinärer, klippa klor och rasta hundar. Men det dröjer inte länge innan den där peppiga känslan Fanny hade i början byts ut mot en malande känsla av oro. Det finns nästan aldrig tillräckligt med personal.
Vi blev färre och fick göra samma jobb som vi hade gjort när vi var fler. Man hade väldigt dåligt samvete över att man inte kunde ge tillräckligt med vård till alla patienter. För man kunde liksom inte stanna för länge med en, för då var det någon som blev sämre på intensivvårdsavdelningen.
Djurvårdare har ingen legitimation, så det är veterinären som har det medicinska ansvaret. Men emellanåt har veterinären jour och är inte på plats. Då är det Fanny tillsammans med en djursjukskötare som har ansvar för alla tre avdelningar. Och det är kvällar och nätter som är värst. Vissa nätter är det 20-30 djur som ska vårdas samtidigt. Hon berättar att hon behöver utföra uppgifter som egentligen kräver legitimation för att allt på kliniken ska hinnas med.
Att som helt ny personal få det här jättefarliga preparatet som jag aldrig använt förut. Och nu ska jag ge det till den här hunden som mår jättedåligt.
Hon säger att det blev en av hennes arbetsuppgifter att ge narkotikaklassad medicin. Trots att det är olagligt när man inte har legitimation. Petra Nyheters granskning visar att Fanny inte är den enda som delar ut medicin utan behörighet.
Jag kunde ju säga nej, men då får ju djuren lida för det. Så där och då kändes det egentligen som någonting jag gjorde bara för att någon sa åt mig. Men i efterhand inser jag ju hur dumt det är.
Som djurvårdare är det Fannys ansvar att rasta hundarna som ligger inne på djursjukhuset. Där Fanny jobbar är de bara två i personalen på kvällar och nätter. Och de måste prioritera djuren som är akut sjuka. Ibland tar det flera timmar innan Fanny kan kolla till hundarna.
De fick ligga i sin egen avföring. Eller så fick de sätta sig längst in i buren, för att det var ju bajs överallt i resten av buren.
Fanny berättar att det händer flera gånger att de skickar hem djur med infektioner. Ett resultat av att kanyler och sonder inte har skötts som de ska. Hon upplever att arbetssituationen bara blir värre och värre för varje dag.
När jag cyklade hem från jobbet så kunde jag gråta, för jag tyckte liksom att det var så fruktansvärt jobbigt att veta att jag inte haft tid att hjälpa dem mer. Med tanke på liksom belastningen och hur vi hade det på jobbet så kanske inte alla djur alltid fick den behandlingen som de behövde.
På ett annat av Evidensias sjukhus, i en annan stad, jobbar veterinären Susanne. Också i början av 2020-talet. Även hennes röst är utbytt.
Det var ju väldigt högt tempo. Tiden var ju aldrig tillräcklig. Det kom in fler och fler patienter och jag bara sprang från den ena till den andra. Och jag tvingades ju prioritera och välja ut vad som var viktigast att göra. Men jag kunde inte göra allt för djuret och det fanns inte ens tid för det mest grundläggande.
Det är ofta personalbrist. Och precis som djurvårdaren Fanny berättade får personal göra arbetsuppgifter som de egentligen inte har behörighet för. Ju fler tidigare anställda vi pratar med, desto tydligare blir bilden. Arbetsmiljön på vissa av Evidensias djursjukhus och kliniker med pressade arbetsförhållanden leder till brister i vården. Så här säger några av dem vi pratat med.
Upplägget var att alla djur skulle in oavsett om vi visste om vi kunde fortsätta behandlingen eller inte. Det var sjukt odjurvänligt. Det fanns ingen tanke på djur eller människa bakom. Bara pengar som styrde allt.
Det var för många djur och för svåra fall. Man hinner inte.
Det var nästan regelmässigt att något gick fel. Djuren kissade ner sig i buren. Att de trasslade in sig i droppslang, sliter ur en kanyl och så. Men det kunde också vara att man var så stressad att man gav fel spruta till en hund.
Hälften av de 14 tidigare anställda som vi pratat med berättar om djur som får ligga i sitt eget kiss och bajs. Och det här bekräftas även av djurägare i journaler som Petra Nyheter tagit del av.
Ja, men det är ju säkerheten som försvinner och den kvalificerade vården som djurägarna betalar för som också försvinner.
Den tidigare chefen Alma berättar att hon besöker andra kliniker i koncernen i samband med möten. Då ser hon brister i hur man hanterar narkotikaklassade mediciner, smutsiga kanyler och hur det inte alltid städas mellan operationerna. Så det kan ligga kvar blod från en tidigare operation.
Och jag kan säga alltså handen på hjärtat att om folk hade förstått hur hygienmässigt katastrofalt det är bara på den basala nivån så hade ju de blivit mörkrädda.
Evidensia fortsätter att växa och bredda sin verksamhet. De satsar på djurbutiker, djurapotek och djurkrematorier. Samtidigt är det dyrt att gå till veterinären. Under åren har Evidensia förklarat att de höga kostnaderna delvis beror på att djurägare efterfrågar mer avancerad vård. Men Alma menar att det finns en strategi bakom bolagets prissättning.
Evidensia är ju uppbyggt på att vi ska locka in patienter, vi ska locka in dig som djurägare. Vi ska ha bra priser på till exempel vaccination. Transparenta priser kallar vi det för. Och då ska man ju ligga lågt för att locka in patienten. Och så pratade vi på regionmötena.
Men den mer avancerade vården är i princip omöjlig att få en prisuppgift på, säger Alma.
Och sen så pumpar man ju då. Alltså liksom det kostar ju med utredningar, blodprov, röntgen, operation, tänder. Allt sånt kostar. För det är jättesvårt för dig att jämföra en sån operation.
I Sverige finns ingen lag som kräver att djursjukhus och kliniker är öppna med sina priser. Vilket gör det svårt för djurägare att jämföra kostnader och förstå vad de betalar för. I samtalen vi haft med de 14 tidigare anställda är det 5 som vittnar om hur Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att de saknar kompetens och resurser. Den tidigare anställda veterinären Susanne berättar att hon känner en konstant press från ledningen att skriva in så många djur som möjligt, vilket påverkar vården negativt.
Och jag ifrågasatte varför vi ska göra så. Men då sa de bara att vi är ett djursjukhus, vi måste ta in alla som kommer. Det var som att det inte fanns något stopp.
Och till slut händer det som inte får hända. Det kommer in en ormbiten hund. Den är i akut behov av intensivvård. Något som sjukhuset där Susanne jobbar inte kan ge.
Varken jag eller djurvårdaren som jobbade med mig var tränade för IVA-vård. Ingen på det här sjukhuset var tränad för IVA-vård.
Susanne berättar att hon lyfter det med sina chefer, att hunden borde skickas till ett djursjukhus där den kan få intensivvård med konstant övervakning. Men hon upplever inte att de lyssnar på henne. De ber henne istället att ringa en specialist som instruerar Susanne hur hon ska göra ett EKG. Något som hon inte har möjlighet att lära sig på så kort tid.
Jag kände mig väldigt förvirrad, för jag visste inte om det var mitt fel att jag inte hade tillräckligt med kunskap för IVA. Eller om det var chefernas orealistiska krav. Och så kände jag mig kränkt eftersom det inte kändes som att cheferna brydde sig om min åsikt. Jag kände mig faktiskt inte ens som en veterinär. En veterinär borde ha kontroll över fallet.
Susanne skriver in hunden, även om hon vet att den inte kommer kunna få den vård den behöver.
Den här hunden borde ju ha skickats vidare. Men den blev kvar hos oss och den klarades inte. Jag vet ju inte om den hade klarat sig någon annanstans, men den fick inte den chansen.
Den ormbitna hunden är inte en unik händelse. Tillbaka till Växjö. 5 dagar efter att Albus fått sitt sår på nosen ligger han återigen på en brits i ett av undersökningsrummen på Evidensias sjukhus. Han har haft diarré, kräkts i flera dagar och vill inte äta mat. Veterinären klämmer på Albus mage och vet inte riktigt vad det är för fel. Så Albus läggs in.
Och så får jag lämna honom, och det är nog det värsta man har gjort på ett sätt. För att han ville ju inte bli lämnad. Så när de tar bort honom där så är han ju jätteorolig. Och gnyr. Jag viskar till han eller säger till han att allting kommer att bli bra. Och att vi ses snart.
I Albus journaler kan man följa vad som händer under det dygn han är inlagd. De tar blodprov och röntgar hans ena lunga eftersom en veterinär tycker han är flåsig. Redan vid lunchtid noterar en veterinär i journalen att det finns risk för blödande magsår. Under eftermiddagen försämras Albus mående, och här går meningarna isär. Strax före midnatt blir Albus undersökt av en veterinär. Senare kommer hon att säga till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård att hon inte såg någon anledning till oro. Annars hade hon remitterat Albus till ett djursjukhus med möjlighet att göra akut ultraljud. Ansvarsnämnden kommer däremot att göra en annan bedömning. Albus var redan på eftermiddagen i så dåligt skick att han borde fått intensivvård. I journalen däremot står det att hans tillstånd går från lindrigt till måttligt nedsatt. Men i verkligheten håller han på att dö. Trots det får Linnea och Anton ett samtal under eftermiddagen om att Albus är på bättringsvägen.
De säger att de har liksom undersökt honom grundligt och han har troligtvis fått en kraftig magkatarr. Han kommer att bli återställd. Han behöver bara återhämta sig och vila upp sig. Så det är det han ska göra nu hos dem, säger de. Och det var ju självklart otroligt positiva nyheter. Och vi blir ju superglada. Jag vet att vi till och med säger att ja, men vi måste åka och köpa liksom ett bubbel när han kommer hem imorgon. Och, ja, men vi vill liksom ha den känslan.
Veterinären säger också att Linnea och Anton troligen kan hämta Albus dagen därpå. De vaknar tidigt, men så ringer telefonen och Anton svarar.
Han öppnar dörren och så säger han bara, Albus är död. Han har dött.
Veterinären berättar att Albus plötsligt hade kollapsat. De gav syrgas, en adrenalinspruta, och gjorde hjärt- och lungräddning. Men hans liv gick inte att rädda.
Då raserar ju hela ens värld. Jag vet att det bara liksom, mitt hjärta går 1 miljard bitar. Och jag bryter ihop. Och Anton bryter ihop. Och vi ligger liksom på golvet. Och skriker och gråter.
De åker till sjukhuset för att få se honom och säga hej då.
Och sen blev vi inledda då i ett rum som de hade gjort i ordning då. Där Albus låg på en madrass på golvet. Så var det lite ljus och de hade liksom släckt ner lite grann och ja, försökt göra det fint liksom. Det var så obegripligt för mig att det kunde ske på det här sättet. Ni har ringt oss precis dagen innan. Säger att han är bättre. Och nu är han död. Liksom. Jag får inte ihop den ekvationen. Och ingen har kontaktat oss. Ingen har ringt och förmedlat att han är sämre.
Linnea och Anton känner att det är något som inte har gått rätt till. Så de begär ut Albus journaler och skickar kroppen för obduktion. Och några veckor senare är obduktionsrapporten klar. Såret på Albus nos, som var anledningen till att de sökte vård från början, hade läkt fint. Men i magen hade obducenten upptäckt 1 liter blodblandad vätska. Albus hade troligen haft ett magsår och små hål i magsäcken där mat och magsyra hade läckt ut. I Albus journal står det att Albus död misstänks ha orsakats av en vanlig smärtstillande medicin.
Jag ställer ju rätt raka frågor till obducenten och frågar att Albus hade fått vård, rätt vård och vård från början eller den här sista dygnet, skulle han levt idag? Och med största sannolikhet så menar man ju då att ja. Det här är ingenting som har skett på 5 sekunder som ingen kunde, utan det här är ett utdraget förlopp. Och det är också då, ja, han har ju lidit i högsta grad förmodligen.
Med all den här informationen anmäler de Evidensia till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Deras uppgift är att granska anmälningar från djurägare som anser att deras djur blivit felbehandlade.
Förtroendet följer ju i botten för veterinärer. Och det är ju mycket känslor man ska hantera samtidigt. Otroligt ledsna. Kände oss besvikna. Lurade.
Anton och Linnea får rätt hos ansvarsnämnden som bland annat menar att vårdpersonalen visste om risken för magsår. Och att intensivvård borde ha satts in direkt. Den bristande vården, menar ansvarsnämnden, var ett allvarligt fel som går emot vårdgivarnas skyldigheter. Evidensia skickar ett brev till Anton och Linnea där de skriver att de inte håller med om kritiken och att Anton och Linnea i fortsättningen kan söka djurvård någon annanstans.
Jag förstår inte varför man inte bara lägger ner hatten och tar till sig och ser vad är det som har gått snett och vad är det vi behöver förbättra och hur lär vi oss av det här. För mig är det jättekonstigt.
Albus och den ormbitna hunden på djursjukhuset där veterinären Susanne jobbade är bara 2 exempel på djur som skrivits in trots att det saknats kompetens och resurser på plats. Ytterligare 4 andra tidigare anställda som P3 har pratat med har beskrivit liknande situationer. I P3 Nyheters granskning har vi genom de tidigare anställdas berättelser kunnat avslöja hur personalbrist och tuffa arbetsvillkor drabbar vården av djuren. Djur som får ligga i sin egen avföring och djur som dör för att de inte får den intensivvård de behöver. Men också olaglig hantering av narkotikaklassade preparat. Veterinären Susanne, chefen Alma och djurvårdaren Fanny slutar på Evidensia under 2020-talet. Då har företaget vuxit till att bli bland världens största veterinärkedjor med cirka 2500 djursjukhus och kliniker i 20 länder. Och det ryktas om planer på att börsnotera bolaget i London. Den tidigare chefen Alma igen.
Jag förstår att om man driver eget så vill man ju tjäna pengar. Men frågan är om det ska vara riskkapitalbolag bakom det här. För att de verkar ju vara mer kåta på pengar.
När ett företag som till exempel Evidensia växer och expanderar internationellt finns det en risk att ägaren, riskkapitalbolaget, tappar kontakten med själva verksamheten, säger journalisten Henrik Ek.
Det är ju när det uppstår den där konflikten mellan jag ska leverera vinst och på andra sidan jag måste leverera en högkvalitativ vård. Om det inte bär sig lönsamhetsmässigt, då måste man ju göra någonting. Antingen då skära ner på vården eller skära i vinsten uppåt. Det är ju ett beslut man fattar då som bolagsägare.
Chefen Alma kände att hon till slut inte kunde stå bakom företaget där hon jobbat i flera år.
Vi kan ju inte ge det vi erbjuder för att vi ska leverera så mycket på sista raden. Och sista raden, det betyder vinst för våra ägare. Det är det handlar om.
Och det som verkligen blev droppen var när hon såg hur den allt stramare budgeten drabbade djuren.
Nu blir jag lite sentimental, men det här har faktiskt brutit ner mig. Jag ångrar mig. Och jag är väldigt ledsen att branschen har blivit så här som den har blivit. Det är väldigt, väldigt tufft och hårt. Säkerhetstänket finns ju liksom inte längre. Och den etiska och moraliska aspekten suddas mer och mer ut. Du som djurägare kommer aldrig kunna veta vad som försiggår bakom stängda dörrar.
Petra Nyheter söker Evidensia och får en telefonintervju med Marlene Areskog, veterinärmedicinsk chef för Evidensia Sverige. Hon vill inte kommentera enskilda fall, men svarar övergripande. Vi frågar Marlene varför Evidensias personal i flera fall har delat ut narkotikaklassade preparat, trots att de inte haft behörighet.
Det här är ju någonting som bryter mot lagen. Har inte ni ett ansvar att säkerställa att er personal följer lagar och regler?
Självklart har vi det. Och vi ser ju jätteallvarligt på om någon har brutit mot våra regelverk. Och jag känner inte alls till att någon skulle ha uppmanat till att gå utanför reglerna. Vi har väldigt strikta regler för allt sånt här. Och det är otroligt viktigt att detta efterföljs.
Det är ju konstaterat att det har förekommit. Varför blir det så?
Ja, vi är ju en stor organisation med väldigt många djursjukhus och kliniker. Och flera tusen människor anställda. Så självklart så kan det hända saker i en stor organisation. Men det är givetvis oacceptabelt och olyckligt om någon har brutit mot våra egna riktlinjer.
Ja, det kan ju handla om liv och död om man inte kan hantera de här läkemedlen.
Självklart.
Vi lyfter fram att hälften av de 14 tidigare anställda som vi pratat med vittnar om djur som får ligga i sin egen avföring i flera timmar. Något som Marlene säger att hon generellt inte känner till.
Vi har ju självklart höga krav på vårdkvalitet och har strikta rutiner för det. Generellt så har vi hög bemanning och beredskap. Det är ju en av våra största styrkor.
Man betalar ju för att ha djuret hos er och man förväntar sig ju att djuret ska bli väl omhändertaget. Mm. Men att ligga flera timmar i sin egen avföring, hur låter det för dig?
Ja, det är självklart ingenting som ska förekomma och ingenting jag känner igen förekommer generellt hos oss heller. Som djurägare så ska man ju vara jättetrygg att man får den bästa vården hos oss. Och skulle man i ett sånt här fall som du nämner misstänka att något inte går rätt till, så finns det ju både vi som kvalitetsansvariga på Evidensia och även yttre organ som granskar den här typen av fall. För i så fall så skulle det ju vara ett regelbrott både internt och mot djurskyddslagstiftningen. Och vi har ju länsstyrelserna som går in och granskar sånt här.
För nu är det ju ändå väldigt många som lyfter samma sak som problem, och det förekommer även i journalanteckningar som vi har tagit del av. Så det är ju ett problem då hos er.
Nej, det skulle jag inte säga. Man kan alltid ha en utmaning inom djursjukvård generellt. Att när du rastar ett djur och de inte känner sig bekväma i att de inte är i sin hemmiljö, så kan det faktiskt vara så att djuren inte vill göra sina behov ute på promenaden. Utan man kan se att när de kommer tillbaka till sin bur så är det, ja, då kanske det händer där istället. Och givetvis så är ju personalen snabbare på att städa upp i så fall.
Vi uppmärksammar missförhållanden på grund av tidsbrist som personalen vittnar om. Missförhållanden som dåliga skötta kanyler och sonder och bristande hygien som kan leda till att djuren får infektioner.
Jag kan faktiskt säga med stolthet att Evidensia har det striktaste vårdhygienprogrammet och kvalitetssäkringsprogrammet. Om inte i Sverige, så jag vågar nästan säga i världen. Det finns ingen annan vårdaktör som har så höga krav på utbildning inom vårdhygien, på antibiotika, riktlinjer, provtagning, uppföljning som vi har och komplikationsrapportering.
Marlene menar att det kan vara tufft för en klinik med nya rutiner när de ska gå över till Evidensia och att det då kan bli fel på enskilda kliniker och sjukhus. Men att det är oacceptabelt.
Men ska ett ägarbyte leda till att djuren far illa?
Självklart inte. Vi har över 80 djurkliniker och stora djursjukhus i hela landet och flera tusen medarbetare, så att givetvis kan det förekomma avvikelser i en stor organisation. Det är mänskligt och det händer i alla företag.
När det kommer till kritiken om att Evidensia skriver in sjuka djur trots att det saknas kompetens och resurser, som i fallet med veterinären Susanne och den ormbitna hunden, svarar Marlene att hon inte vill kommentera det enskilda fallet, men att Evidensia har specialister som kan erbjuda stöttning för deras personal. Och att veterinärer ofta kan mer än de tror.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar. Och därför skriver man in fler patienter än man har tid för och klarar av. Men det här handlar ju om djurens liv. Borde man inte prioritera annorlunda?
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Här handlar det ju om tidigare anställda veterinärer, chefer som alla upplever att vinstintressen går före djurens vård.
Ja, det är beklagligt om man upplever det, men så är det verkligen inte. Och jag tycker att utvecklingen snarare har gått åt andra hållet. Kvaliteten i veterinärvården är långt mycket högre än vad den var för 10-15 år sedan.
Trots att Marlene Areskog gjort klart att Evidensia inte vill kommentera enskilda fall, så måste Petra Nyheter ändå försöka få svar på frågor om hunden Albus fall. Hunden som kom in till Evidensia med ett sår på nosen och 5 dagar senare dog med 1 liter blodblandad vätska i magen. Något som kritiserats av ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
Det är givetvis oacceptabelt och det är tragiskt och jobbigt för alla inblandade och inte minst djurägarna. Och det finns inget en veterinär hellre vill än att göra sjuka djur friska.
Nej, precis. Och här konstaterar man ju att man inte har remitterat ett djur vidare när man själv saknade resurser för att hantera det djuret.
Det är lätt att säga i efterhand när man har hela facit vad som borde ha gjorts eller inte borde ha gjorts. Men man kan som veterinär i stunden bara utgå från de parametrarna du tittar på just här och just nu och välja då riktning i var du ska gå i din vård. Och självklart så är även veterinärer människor och kan göra misstag eller missbedömningar.
Men hur förhåller ni er till anmälningar och beslut från ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård?
Ja, men vi tycker att det är jättebra att ansvarsnämnden finns. Och vi är alltid öppna för att förbättra oss. Så att ansvarsnämndens arbete är jätteviktigt för djursjukvården.
Efter att Albus ägare, Linnea och Anton, får rätt i ansvarsnämnden får de ett brev från Evidensia som skriver att de inte håller med om nämndens beslut.
Litar inte ni på att de fattat rätt beslut?
Generellt kan jag säga att om man får en erinran så är det också den lägsta formen av anmärkning från ansvarsnämnden. Och en erinran kan du till exempel få för att du har gjort en felformulering i en journaltext. Så att det är ingenting som måste vara en allvarlig brist.
Men här skriver ju de att felen inte är ringa och att det är allvarligt och att hunden dog ju till följd av att man inte remitterade den vidare.
Jag kan inte kommentera det enskilda fallet.
Jag tycker ändå att det låter allvarligt och inte som en miss i en journalanteckning.
Ja, och det är självklart oacceptabelt om någon har upplevt att de inte har möjlighet att ge den bästa möjliga vården. Men jag delar inte bilden av att det är det som är generellt hos Evidensia.
Han är här. Jag har ställt i bara så att inte här lådan skulle gå sönder. Vill du hjälpa mig att flytta?
I villan hemma i Växjö tar Linnea fram en urna i ljust trä med askan efter Albus.
Han är här hemma faktiskt. Han finns här fortfarande. Men vi har inte begravt honom. Det har vi inte fixat riktigt.
I Albus minneslåda ligger den röda filten som han låg invirad i när han kom till dem som valp.
Vi har svårt att prata om Albus idag. Alltså vi kan prata minne, men det är fortfarande jättejobbigt. Det tog ett par år innan man ens kunde titta på bilder på telefonen och videos och så. Det kan jag fortfarande inte helt ärligt göra fullständigt idag redan, utan jag undviker det. Men framförallt är det ju den tilliten man hade önskat att man hade till en veterinär. Den är ju inte riktigt där.
Vi lämnar Linnea och urnan med Albus aska i villan i Växjö. Vi har fortfarande inte fått svar på alla våra frågor efter Petri Nyheters granskning. Evidensia vill inte svara på frågor om bland annat bonussystemet i intervjun. Istället får vi ett mejl från pressavdelningen. Petri Nyheter har tagit del av Evidensias bonussystem och det visar att man fick 250 000 kronor för att hålla budget. Ett krav för att få någon bonus alls. Men man kunde också få ytterligare 25 000 kronor för en rad andra faktorer, bland annat kundnöjdhet. Maxbeloppet var på totalt 350 000 kronor. Det vill säga, det verkar som att det är viktigare att hålla budget än att djurägarna är nöjda. Det bekräftas också av den tidigare chefen Alma som själv fått bonus. Men Evidensia skriver i en kommentar att bonussystemet baseras på flera faktorer och att citat budget är en av dem, men inte minst kvalitet såsom medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Slutcitat. Den tidigare chefen Alma berättar ju i vår granskning om hur man på regionmötena hänger ut vissa kliniker som dåliga exempel om de inte når sina budgetmål. Evidensia menar att mötena ska vara som ett forum för kunskapsutbyte och samverkan, men att om en klinik har svårt att nå sina mål, till exempel budgeten, så hjälps man åt. Evidensia skriver att deras ägare, bland annat svenska riskkapitalbolaget EQT, är långsiktiga investerare och att Evidensia skulle använda sig av lockpriser, det håller företaget inte med om. Du har lyssnat på Petri Nyheter dokumentär Larmen inifrån Evidensia, när djur blir business. Jag heter Linda Jensen-Kidane. Reporter var Matilda Skarehag, researcher Simon Appelqvist. Producenter Ida Lundqvist, Marie-Jeanette Lövgren och Isabelle Svan. Vi har bytt ut alla tidigare anställdas namn och röster. Arkivklippen i dokumentären kommer från Sveriges Radio och IVC Evidensia.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.